Jag skulle föreslå att vi reser oss upp och ber ytterligare en gång och sen även lyssna till den texten som vi ska utgå från idag. Jesus, tack att du är mitt ibland oss och tack att livet är nu och att det är du som skapar just i stunden i oss, i vår tillvaro. Det är ditt liv som pulserar och det är det vi vill utsätta oss för. Det är mitt i den pulsen, mitt i den strömmen som vi vill stå den här dagen. Och känna hur du rör vid oss, hur du får oss att leva, får oss att älska, får oss att se. Att vara öppna och mottagliga för det liv som du har gett oss. Tack Gud att du verkar här med din ande, den här gudstjänsten. Välsigna fortsättningen av den. Amen. Och medan vi står kvar så lyssna gärna till de två verserna från Matteus, det 7:e kapitlet. Den 13:e och den 14:e versen. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Amen. Varsågod. Sitt. Jag blev aldrig någon riktig folkhögskoleyngling. Jag kom inte in på de linjer jag sökte, hur man nu kan misslyckas med det. Men jag fick för mig att jag skulle gå åtminstone en termin på folkhögskola av en anledning. Och det var på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping där det fanns en bibeltermin. Och anledningen till att jag sökte den var inte helt otvivelaktig faktiskt. Därför att min avsikt var att få åka med på den resa som gick till Israel. Det var nämligen så att den var kraftigt rabatterad om man gick den här kursen. Frikyrkliga studieförbundet stötte till pengar. Och vår enda motprestation var väl egentligen att åka ut i olika kyrkor och berätta om den här resan. Och jag har ännu inte gjort det, men det är bara 15 år sedan så att jag planerar att ta tag i det snart. Men när jag var där på plats så besökte jag naturligtvis en massa klassiska bibelplatser. Och några av er som sitter här har varit i Israel säkert. En av de starkaste upplevelserna var när vi kom till Betlehem. Till den födelsestad där Jesus föddes. Och man gick in i den här fantastiska födelsekyrkan. Som det kallas. Den är ju byggd över den plats där traditionen berättar att Jesus föddes. Den är byggd av Konstantin den store, fick jag lära mig. Och det är en väldigt speciell kyrka. Inte minst därför att när man kommer dit och ska gå in i denna kyrka så kan man inte gå raklång. Utan man behöver böja sig ganska kraftigt. Inte krypa kanske, men ganska kraftigt böja sig för att gå in genom porten. Den är så låg. Så att man kan alltså inte gå upprätt. Och en av anledningarna till detta lär ha varit att inte soldater och andra fiender till folket ska kunna springa in med full mundering och störta in i kyrkan. Utan det ska vara någon slags avgränsning mot hoten utanför. Det är en väldigt fascinerande byggnad. Och säger något om att den port är trång och den väg är smal som leder till livet, tycker jag. Någon har sagt att det kortaste avståndet mellan otro och tro är 30 centimeter. Ganska exakt. Och vad betyder det här? Jo, 30 centimeter är avståndet mellan hjärnan och hjärtat. Det är avståndet mellan tro i huvudet så att säga och i hjärtat. Jag kan ta in tron i mitt huvud, i mina tankar. Jag kan vrida och vända på det, jag kan belysa det på olika sätt. Jag kan med hjälp av intellektet kanske förstå hur tron fungerar och hur den kan ta sig uttryck. Men tro gör jag inte med huvudet. Nej, tron sitter i själva verket någon annanstans, närmare bestämt 30 centimeter ner i hjärtat. Och det är ju ingen lång resa kan man tänka sig, de här 30 centimeterna mellan huvudet och hjärtat. Men den vägen lär ta ett helt liv att vandra. Trons väg är inte lättköpt. Den vägen är också smal och snårig. Det finns förmodligen en anledning till att vägen är smal och porten är trång när det handlar om att finna livet. I takt med den utvecklade infrastrukturen i världen så kan man ju tycka att det känns lite bakåtsträvande att det verkliga livet ska vara så svåråtkomligt. Att inte också det skulle kunna moderniseras lite grann, det systemet. Varför inte bredda vägarna lite? Vi lever ju ändå på 2000-talet. Och så kanske man tänker sig att kan det verkligen vara så att det ska vara så snårigt och så svårt att finna det verkliga livet i Gud? Att finna tron, att vandra på den vägen. Men så är det inte. Vägen har aldrig effektiviterats. Allting annat har utvecklats i tillvaron, men inte vägen som leder till livet, trons väg. Den är fortfarande lika krokig, slingrig och smal och otillgänglig som alltid. Kanske till och med ännu smalare i vår tid. Jag vet inte om man kan mäta det på det sättet. Förkunnelsen om den smala vägen och den trånga porten har ju funnits ända sedan bergspredikans dagar, som det här hämtat ur den här texten från Jesus. Och den är lika angelägen idag. Och den har ju dundrats i så här kvalmiga kapell och i svala, mörka källare har man viskat de här orden. Om den här vägen, om den här porten. Och den har gett en riktning, ett innehåll, och den har gett en utmaning till människans vandring på jorden. Och det är många människor som har uppfattat den här vägen. Många som har slagit in på den och börjat vandra på den. Allt för många har missat den helt. Just för att den var så svår att finna. Några har varit inne på den här vägen, men vänt om igen och lämnat den. Det finns människor genom alla tider som har tvekat om det är värt priset att följa på den här vägen. Och brottats kanske ett helt liv med frågan om det inte finns en enklare väg. Måste det vara så svårt? Och det är ett faktum att väldigt många väljer det vida och väldigt få väljer det smala. Det är vad Jesus själv säger i dagens text. Men för oss som har åkt runt lite grann i sommar i Sverige kanske eller någon annanstans vet ju att det är inte längs motorvägarna som vi finner pärlorna. De där små fantastiska byarna eller vyerna. De vackra små detaljerna som gör oss väldigt gott. Utan det är på de små, smala, slingriga vägarna där pärlorna finns. Det är de som får oss att leva upp lite extra. Det är inte bensinmackarna som får oss att hoppa högt av glädje, utan det är snarare andra saker. Och jag vill säga två saker nu om den här smala vägen. Man kan säga naturligtvis väldigt, väldigt mycket. Men låt mig säga någonting utifrån det temat som är idag. Det första är att den här vägen kräver vår uppmärksamhet. Den här vägen kräver vår fulla uppmärksamhet. Det går inte att komma runt det. I Jeremia bok 31 och 21 står det så här: res vägmärken, rösa leden. Minns var du gick, vilken väg du följde. Och i Jesaja 30 och 21 står det så här: lyssna på dina vägvisare som säger, här är vägen, följ den. Trons väg har alltid krävt uppmärksamhet, därför att den är smal, otillgänglig och inte alltid lätt att vandra. Och för att kunna ta emot och leva i det här rika liv som faktiskt finns på den här vägen, så vill våra liv inte alltid göra som vi vill, utan det som krävs är en andlig klarsyn. En andlig klarsyn är ett begrepp som man kanske möjligtvis studsar till på något. Och man kan undra sig vad det egentligen innebär. Men när vi stannar upp ett tag så förstår vi att vi alla behöver stanna upp ibland och ställa in vår skärpa. Inte minst i en tid där det blir svårare och svårare att urskilja det som är sant och det som är falskt. Att skilja mellan andar som på olika sätt påverkar våra liv. Andlig klarsyn hjälper oss att avslöja de falska profeterna. Det hjälper oss att avslöja en kristendom som bär fromheten som en mask. Alltså det skenet bedrar. Och det är inte så svårt att säga Herre, Herre. Men det är på frukten som träden känns igen. Det är där man ska se skillnaden på det falska och äkta. Det är på livsstilen och handlingarna som det märks. Vackra ord kan vem som helst förmedla. Men ett utgivande och ett uppoffrande liv som överensstämmer med de vackra orden, det presterar ingen som inte själv tror på vad hon säger. Alltså de vackra orden kan vem som helst förmedla. Vi kan alla sminka upp ett budskap. Men för att det ska vara trovärdigt och överhuvudtaget vara värd någonting, så måste det finnas ett liv bakom som överensstämmer. På frukten känner vi träden. Den äkta tron är alltid hotad. Det lurar ständigt förvanskningar som visar på just den här klyftan mellan tro och liv. Mellan söndagskristendom man vill och vardagskristendom. Det som uttrycks inom fromma väggar och det som levs ute i vardagen. Och därför har Jesus alltid undervisat och hans liv talar om en rörelse. Alltså inte en institution. Jesus kom inte med en institution utan han skapade en rörelse. En väg som prövar och som slipar oss. En port som får oss att böja oss i ödmjukhet. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Det går inte att ställa in skorna i en from byggnad och hoppas att det ska bära. Utan den kristna tron naturligtvis handlar om en rörelse, om en vandring, en efterföljelse av Jesus. När jag var hemma hos min mamma i somras, för några veckor sedan bara, så gör jag det som jag alltid gör när jag är hemma där i Virserum. Jag läser lokaltidningen, det är fantastiskt roligt. Därför att den är på ett helt annat sätt kan man säga än de stora drakarna. Min pappa var ju själv journalist i den där hålan, så att han skrev ju om alla möjliga och omöjliga saker. Men det som är bra är att i alla fall Vetlanda-Posten skriver fortfarande väldigt mycket om det som händer i kyrkorna. Det gör man inte i GP kan man inte säga. Det är inte så att det flödar och pressuppbord här utanför efter gudstjänsten. Men där skriver man om de enkla samlingar som hålls i både små och stora kyrkor och samlingar. Och nu hade man skrivit om en tältmöteskampanj i någon by någonstans. Och i slutet av den här artikeln så var det som en liten enkät, eller det var bilder på fyra personer, så har man fått uttala sig. Frågan var varför man gick på tältmöten. Den första han svarade, för det var en man, att det är en härlig och viktig tradition att få gå på de här mötena. Den andra svarade, jag är här för att träffa gamla bekanta. Och den tredje uttryckte sig, det är ett rent sommarnöje att gå på de här mötena. Den fjärde personen, som av någon händelse råkade vara i 20-årsåldern, svarade att jag är här för att höra om Jesus. Det slog till någonting i min värld i alla fall. Jag vet inte vad det är. Det är inget fel på de här härliga människorna som upphåller en tradition att gå på möten eller är där för att träffa vänner eller tycker att det är ett sommarnöje att gå på möten. Det är ju härligt. Men någonting säger det mig om vår tid, om vår andlighet, om våra kyrkor, om våra församlingar. Vad är det som gör att vi fortfarande existerar? Förhoppningsvis är det ju som den sista personen säger, att man vill följa Jesus, att man vill höra mer om honom och lära känna honom. Jag vill i alla fall inte sluta mina dagar som en som bara är för att uppehålla ett sommarnöje. Det tror jag inte någon vill. Att kalla sig kristen och gå till kyrkan kräver inte så jättemycket i vårt land, i vår tid. I en bemärkelse kan man säga att det handlar om en viss typ av socialisering som i sig inte är oviktig. Det är ett socialt sammanhang, men det kan ju inte vara allt. Vi hoppas ju att en församling är någonting mer än att tillhöra Lions eller gå med i hemvärnet. Hellre då som Östhjälpen, som ändå gör skillnad. Det gör väl Lions också kanske. Ska vi inte gå in på det? De första lärjungarna var i alla fall inte kända som kristna, det vet vi, utan de var kända som efterföljare av just vägen. Att vara efterföljare av Jesus som är vägen, sanningen och livet är just att vara i den här rörelsen. Den som vandrar på vägen efter Jesus växer som människa och förvandlas och utmanas och influeras av kärlekens förvandlande kraft. Och det är det som är hela hemligheten. Den andliga klarsynen är inte lättköpt. Den kräver vår uppmärksamhet. Vår liv behöver utsättas för att slipas och formas. Trons vandring från den här hjärnan ner till hjärtat är en hisnande resa. Och för den som har krypit in i födelsekyrkan i Betlehem så vet man att det öppnar sig en väldigt omtumlande upplevelse. Och det gömmer sig faktiskt ett väldigt gudomligt drag i det snåriga och det trånga. I det som kräver just vår uppmärksamhet och hängivenhet. Den andliga klarsynen handlar om att lära sig att se världen genom Kristi ögon. Genom Kristi ögon. Det är att lära sig att se att där världen ser till exempel någon som är annorlunda och sticker ut. Och som kanske inte passar in i mönstret. Där ser Jesus en nästa. En människa värd att älska. Och det är att en andliga klarsyn är att lära sig att se en chans till nåd där världen ser straff. För det är ju så att Jesus offrar sig själv för vår skull. Och det handlar om att lära sig att rikta hjärtats blick mot Jesus och evangeliet om honom. Att stå under inflytande av honom. Den smala vägen och den trånga porten vill justera min syn på världen, på min nästa och på Gud. Det är ett ställningstagande mot denna världs orättvisor och ofullkomlighet. Det är ett ställningstagande för till exempel främlingen som min nästa. Det är ett avsteg från bekvämligheten som bara sätter mitt eget bästa i centrum. Vägen, den smala som leder till livet, kräver vår fulla uppmärksamhet. Och vi behöver utsätta oss för att slipas och formas. Och det gör vi bara när vi vandrar med Jesus. Inte när vi sitter och bara tror att vi redan har allt. Utan att vara i ständig rörelse. Öppenhet för Gud. Det andra jag vill säga. Om den här vägen som leder till livet. Det är att den är vidare än vi kan ana. Vi talar om en smal väg. Men denna väg är också så mycket vidare än vi kan ana. Och nu kan ju någon möjligtvis studsa till igen. Jag säger inte att vägen är enklare än vi anar. Utan jag säger att den är vidare. Jesu budskap handlar om befrielse. Det handlar om att ta emot rikedomen i honom. Istället för att låta sig snärjas av snabba vinster här och nu. Alltså den långsiktiga investeringen i livet. Som är en befrielse, en rikedom. Inte de snabba klippens väg. Det handlar om rikedomen att låta sitt liv få andra att leva till exempel. Den här texten är ju hämtad ur Bergspredikan. Och hela Bergspredikan är helt fantastisk. Därför att den innehåller allt det som du och jag behöver för att vandra med Jesus. Perspektivet, insikten, värderingarna, blicken. Den handlar om en livsstil som hör hela lärjungaskapet till. Bland annat så kan vi läsa i Bergspredikan när Jesus talar om att vi inte ska bygga vårt liv på sånt som inte består. Att vi ska bygga vårt liv på det som faktiskt består. Att vi ska befria varandra snarare än att sätta dit varandra. Att vi ska älska våra fiender och inte fastna i hatet och föraktet. Att vi inte ska samla skatter på jorden. För där vår skatt är, där kommer också vårt hjärta att vara. Vi får också lära oss att vi inte behöver bekymra oss. Och det här låter det vackraste tycker jag. Att vi inte behöver bekymra oss för mat och dryck. Eller för kläder att sätta på kroppen. Utan att Gud har hand om allt. Bergspredikan talar in i våra liv. Om ett liv på den smala vägen som är rikare och bredare och större än vi kan ana. Inte enklare, men rikare och bredare och större. Hela avsikten med Jesu förkunnelse är ju att tala om det här riket som kommer från Gud. Som växer fram ut med den här smala stigen. Och det Jesus gör är att han förkunnar livet. Om vi bara lyssnar så förkunnar han livet så som det är bäst, vackrast, störst och renast. Till motsats på hur andra röster säger i den här världen. Han går mycket längre än någon annan. Och han talar om någonting som är mycket större än vi kan föreställa oss. Och som också kan vara svårt att urskilja bland andra alternativ. När vi talar om den smala vägen och den trånga porten så talar vi om ett liv i ofantlig rikedom och prakt. Inte helt lätt att ta in. Därför att när vi talar om den smala vägen så tänker vi oftast på begränsningarna. I kyrkan får man inte ha roligt. Ja, det är en gammal myt som avlivad för länge sedan, hoppas jag. Men det är inte så länge sedan man inte fick bära vilken frisyr som helst när man gick till kyrkan och så vidare. Ja, ni vet, alla de här nidbilderna av vad kyrka är som lever kvar än idag. Men i ett mycket djupare perspektiv så är livet tillsammans med Gud så mycket större än vi kan förstå. Jesus är exklusiv naturligtvis och ingen annan än han leder oss till livet. Det innebär dock inte att livet med honom på något sätt skulle vara fattigt. Och de gånger det har förkunnats en sån typ av förkunnelse som faktiskt förvanskar bilden om livet i honom så är det många människor som har vänt ryggen åt någonting som de inte vet vad det är. Det är så många människor som har lämnat tron på grund av besvikelser. Därför att det här livet som skulle vara så fantastiskt med Gud egentligen bara var en massa nej, nej och aj, aj. Och gör inte det och gör inte det. Istället för att tala om det fantastiska livet i Gud som är så rikt. Livet längs med den smala vägen är alltså större och bredare. Och så mycket större. Och jag tror att inte minst i vår tid, i våra kyrkor, skulle vi behöva få in så mycket mer av det här livet. I gudstjänster, i gemenskap. Jag tänker på det som Margareta berättade här förut om Östhjälpen. Om hur många människor som är ensamma. Tänk att vi som sitter här idag kan få vara med och bryta ensamhet. Och på så sätt vara levande bevis på att livet i Gud är så mycket större, så mycket bredare än ensamhetens bojor. Det är bara en del, men en stor utmaning. Och jag vill inte bli en som en gång valde den smala vägen för att följa Jesus och som sedan helt tappar språket och smaken av det här livet. Som efterhand vaggas in i en kultur. Den här vägen är lika med ett visserligen fromt liv men också totalt färglöst. Och jag tror ingen av oss vill det. När det är sagt att den smala vägen kräver vår uppmärksamhet så behöver vi också tala mycket om och vittna om och leva i den rikedom som finns i Gud. Därför att den smala vägen är så mycket bredare än vi kan förstå. Och det är därför vi firar gudstjänst idag. Det är därför vi sitter här. För att vandringen på den här smala vägen kräver koncentration, träning, att utsätta sig för att slipas och formas. Vi behöver hjälp, vi behöver varandra för att korrigera, för att få en andlig klarsyn. Inget av detta är lättköpt, men vi behöver varandra. Det är därför församlingen behövs, det är därför vi behöver fira gudstjänst. Vi firar också gudstjänst för att formas av Jesus och smittas av hans liv, av glädjen i honom, av rikedomen i honom. Och det gör vi när vi vänder vårt ansikte till Gud i tillbedjan, i bön och lovsång. Att vi inte nöjer oss med mindre utan att vi vill ha det största, det bästa från Gud. Andlig klarsyn innebär att se kanterna, farorna, dikerna. Det handlar också om att upptäcka vidden, glädjen, rikedomen i Gud. Och jag vet inte vad du bär på i ditt hjärta den här dagen. Jag vet inte vad som rör sig i din tanke. Jag vet bara att jag har haft en ganska lång semester utan några åtaganden, utan så mycket tid att passa. Och det har gjort någonting med mig. Som det ofta gör när man kliver av det här ekorrhjulet lite grann. Om det så bara är för några veckor. Och det har gjort i mitt liv, för att vara personlig till sist, och som passar väldigt bra överens med den här gudstjänstens ärende, det är att jag skulle vilja skala av i mitt liv en fromhet som faktiskt bara är ett hinder. Som bara är en enda stor maskeraddräkt, om ni ursäktar uttrycket. En fromhet som gör att jag vet precis vad jag ska säga, hur jag ska göra. Inte minst när jag går till kyrkan. En fromhet som egentligen bara bygger på att jag kan alla koder och jag är ganska trygg i det. Men som faktiskt skymmer sikten. Och som hindrar mig att röra mig framåt. Paradoxalt nog. I vandringen med Jesus. Och det är inte så att jag har fått en insikt och nu löser sig allting. Men däremot så har jag fått en törst som jag vill försöka följa. Även när allting drar igång igen. En törst efter den här vägen som inte är enkel. Men som är bredare och mycket större än jag kan förstå. Och kanske är det så att vi i vår församling, ja, vi står ständigt inför utmaningar. Men en utmaning kan vara att börja upptäcka livet i Gud och också våga skala av sånt som hindrar oss att vara en levande församling, en levande gemenskap. Och vad det kan vara, det ska jag naturligtvis inte gå in på här. Jag hoppas du förstår vad jag menar. Det här är ett personligt vittnesbörd och ingen teologisk utläggning. Men tänk om vi får be om och törsta efter den fantastiska frukt som vi kan få bära i våra liv när vi utsätter oss för den här vägen. När den kan få skaka om oss och väcka liv i oss på ett nytt sätt. Ska vi be tillsammans. Helige Ande, tack att du verkar här och nu. Tack att du väcker liv i de här gamla slitna orden som vi har läst idag. Som många av oss har hört många gånger. Herre, du vet att våra liv i en bemärkelse som de är just nu inte är gjorda för den här smala vägen. Det finns så mycket att upptäcka, det finns så mycket vi vill leva. Och i en bemärkelse så är det precis så det är. Vi är skapade till den här vägen. Därför att djupast inom oss så vill vi inte ha de snabba klippen, utan vi vill ha den långsiktiga investeringen. Och jag ber, Herre, att du skulle arbeta i oss i fortsättningen av den här gudstjänsten, i bönerna, i sångerna och i fortsättningen när vi går ut härifrån den här kyrkan idag. Att vi skulle få smak på ditt liv. Hur vandringen på den här vägen visserligen är svårare än någonting annat. Men den också är rikare och bredare och djupare än något annat. Gud, du känner oss, du vet vad som rör sig återigen i våra liv. Och bara du kan hjälpa oss. Bara du, Gud, kan inspirera oss till ett liv i rörelse, i efterföljelse. Gud, förlåt oss att vi så ofta vill sätta oss ner och vara lite nöjda. Gud, förlåt oss att vi stänger ögonen för det liv du har för oss. För att göra de snabba klippen och ibland stänga ut det som är obekvämt och arbetsamt. Tack att vi får ha vår glädje, vår djupaste sanna glädje i dig. Hjälp oss att upptäcka mer av den, leva i den och göra allt vi kan för att inte missa den. Amen.